Vi säger välkomna till det 161:a Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Vi som befinner oss i Malmö musikstudio den här veckan är jag, Ola Söderholm, samt Nanna Johansson och Moa Lundqvist. Hej på er.
Hallå, hallå.
Vad ska ni prata om?
Aurora 17.
Jag ska prata om Biggest Loser VIP.
Ah, okej.
Okay. Fan vad coolt det låter.
Det låter coolare än Aurora. Mes övning. Ska prata om något riktigt militärt.
Biggest
Loser VIP.
Det låter framförallt VIP. Jag kan tänka mig att det är VIP. Jag vet inte vilka som är med, men jag gissar att det är VIP.
Det är glamour.
Det är kyrkoval på söndag. Mm. Jag tänkte ta upp det nu här i början. Du har redan täckt det ganska uttömligt och föredömligt, Nanna, i förra avsnittet.
Infotainment.
Men vi bara fortsätter bevaka kyrkovalet ihärdigt. Det är för oss med kyrkovalet som det är för Sveriges Radio med Sydamerika. Mm. Att varför fortsätter ni bevaka det här? Ingen bryr sig. Men Svenska kyrkan, de håller då på med kristendomen. Det är min favorit av de abrahamitiska religionerna.
Det är det alltså?
Okej.
Mm, det är det.
Välj sida så snabbt.
Det är ju ingen mördande konkurrens i för sig, ska man säga.
Nej.
Det ska gudarna veta. Och det är ett problem med de abrahamitiska religionerna, att de vill mörda mig för att jag pratar om gudar i plural.
Ja.
Bara där blir man lite avtänd. I alla fall, de tog upp det här med kyrkovalet i Agenda i söndags med den här frågeställningen.
Om en vecka är det kyrkoval och nu är frågan, är Svenska kyrkan vänstervriden?
Det är frågan.
Ja.
Det är frågan. Det finns en kritik från högerhåll att Svenska kyrkan lutar åt vänster för mycket. Och att det sätter spår i kyrkans utspel och uttalanden.
Och det var typ källa ett tweet.
Ja, åklagare. Åklagare i Agenda var Erik Helmersson. Och han är då ledarskribent på Dagens Nyheter, katolik, men framförallt Twitterkille.
Det här är sån tweet som en entusiastisk SSU-are skulle kunna skriva, eller partiets kommunikationschef Marita Ulfskog skulle kunna skriva en sån här tweet. Men nu är det alltså biskopen i Stockholms stift.
Erik Helmersson rantar över en tweet som är så sjuk att Marita Ulfskog hade kunnat skriva den. Det är på den nivån. Det är en tweet biskopen i Stockholms stift, Eva Brunna, har skrivit under Transportgate-krisen i somras, efter presskonferensen där regeringsombildningen meddelades. Då twittrade Eva Brunne ut: tack Stefan Löfven för ditt starka och tydliga ledarskap. Och det här var då ett sånt exempel på kyrkans vänstervridning. Men den här hela den här anklagsakten om vänstervridning, den är ju lite, ja, men det finns många exempel, men de spretar lite grann. Det är lite oklart vad man menar med vänstervridet. Alltså en av anklagelsepunkterna är just det här svängdörrarna med Socialdemokratiska partiet och topppositioner i kyrkan, socifieringen, om man med vänster menar socialdemokrati. Men andra saker som togs upp i Agenda som vänstergrejer är att Svenska kyrkan, att de har haft upprop mot Reva och för generösare flyktingpolitik, upprop för att hjälpa de utförsäkrade, de är pro-palestinska i konflikten, Israel-Palestina-konflikten. Helmersson tog också upp att Svenska kyrkan har varit väldigt dåliga på att höja rösten om hur kristna förföljs i Mellanöstern. Så det är då vänster att vara kristen, men det är också vänster att inte stå upp för sig själv som kristen. Så att säga. Eller så är det bara kristen. Det är också en gammal kritik att kristenheten går ut på att bara hålla på och mjäka sig och ömka sig. Det är Nietzsches gamla kritik av den föraktliga slavreligionen kristendom, som alltid försöker göra feghet och svaghet till en dygd. I det kristna värdesystemet blev sexuell oförmåga till renhet. Svaghet blev godhet. Apati blev tålamod. Och oförmåga till hämnd blev förlåtelse. Kristendomen var enligt Nietzsche en gigantisk maskin av bittert förnekande. Det här läste jag på sidan gymnasiefilosofi.se. Det är inget skämt alltså.
Det var inne på din startsida.
Jag surfade på sidan gymnasiefilosofi.se. Ja, det är faktiskt, det är precis lagom mycket. De sammanfattar så här, svår filosofi är precis lagom mycket för att man ska kunna hugga ett par citat och låta lite smart i en podd. Låt som en relativt smartare poddare. Jag låter lite smartare än de i AMK när jag varit inne och kopierat ett par. Ett par medlingar på gymnasiefilosofi.se. Nej, men han menar väl här då att vänster, att det, han kopplar det till att vara vänster här med att vara jätterädd för allt som kan tolkas som kampanjande mot muslimer.
Ja.
Att det är det det hade varit då, ifall man skulle hålla på och prata om förföljelserna i Mellanöstern och så. Ja, Svenska kyrkan är kort sagt så himla vänster. Det som Erik Helmersson retoriskt frågar sin motdebattör i Agenda, prästen och socialdemokratiska kyrkopolitiken Anna-Karin Hammar. Erik Helmersson ställer den här retoriska frågan.
Ja, kyrkan har gett pengar till Timbro till exempel.
Kyrkan har väl aldrig gett pengar till Timbro?
Boom. Nej, precis.
Bevis.
I rest my case. Det hade varit kul om de skänkt pengar till Timbro. Ja. Dagens kollekt går oavkortat till tankesmedjan Timbro. Vi ber alla som samlats här till gudstjänsten att det är den mån ni kan stötta tryckandet av en ny upplaga av Johan Norbergs Till världskapitalismens försvar. Nej, men jag är faktiskt här jag är ohederlig mot Helmersson här.
Åh, nej.
Precis. Det var jag, om jag missförstod med flit kunde jag få in en sån här bra burn, men han ställer inte den här retoriska frågan om Timbro till Anna-Karin Hammar out of the blue, utan han gör det, han raljerar på grund av den här grejen.
Eva Brunne, biskop i Stockholm, ger kollekt till tankesmedjan som startades av Helle Klein. Alltså stiftets kollekt går till en tankesmedja med tydlig socialdemokratisk koppling.
Jaha, nu blev skämtet på henne. Ge kollektet till en tankesmedja fast på en annan.
Precis, så är det alltså. Kyrkans kollekt, den ska gå till olika ledarskribenter. Så långt är alla överens. Frågan är bara, ska det vara röda eller blå ledarskribenter?
Jag visste inte att det var det man gav pengar till när man lägger några kronor i ett kollekt.
Ja, det är intressant. Det är det man gör varje söndag på gudstjänsten.
Vad ger de lön?
Man lyssnar så här på Godmorgonvärlden i P1 på morgonen och hör vem i panelen som var bäst den här veckan. Ja, nu tyckte jag att Anna Dahlberg fick in några bra slängar på Göran Greider. Så nu går jag till en kyrka som ger till borgerliga ledarskribenter. Nej, men så här säger Anna-Karin Hammar då om anklagelsen om att Svenska kyrkan skulle vara vänstervriden.
Kyrkan är inte vänstervriden, den är inte högervriden, utan den är kristusvriden.
Jag älskar det där, hon hamrade in det i varenda mening.
Kristusvriden, ett bra ord.
Ja, det var hennes talking point. Hon återkom 3-4 gånger på 5 minuter. Ja, men den är kristusvriden. Men det man tänker här lite grann är väl... ens fördomar säger lite grann väl att jag menar inte Jesus vänstervriden.
Men lite skulle jag ändå säga.
Vad ska kyrkan göra åt det? Skriva om Nya Testamentet. Lägga till några passager om plattskatt och hårdare tag mot kriminella. Då kan man ju bara läsa Gamla Testamentet istället. Eller hur? Det finns det både det här med att alla ska betala 10% skatt för alla och öga för öga, tand för tand. Är Kristus vänster? Är då frågan. Är det omotiverat att Svenska kyrkan är vänstervriden, om den är det? Eller så är det motiverat att den ska vara det för att Kristus är vänster? Och hur vänster är i så fall Kristus? Mm. Det beror såklart på definitionen av vänster. Om man med vänster menar vara snäll, så är väl Jesus vänster?
Ja, han var ju ganska snäll många gånger.
Att vänster är att bry sig om de svaga och sånt. Och
att det är lite så vi vänster vill paketera det.
Och, också, ja, men det är, och den här värderingen också, att det är fel att vara girig och bry sig för mycket om pengar. Mm. Det är ju också, det är något vänster över det, men det, är ju inte, det kan ju för sig bara vara en så här privat moral. Alltså om man med vänster menar ha en marxistisk materialistisk världssyn. Mm. Att det inte är människans medvetande som styr varat, utan varat som styr medvetandet. Då är det kanske mer tveksamt om Jesus är så himla vänster. Aha. För att han känns mer idealistisk snarare då. Så det kanske är mer att Jesus är folkpartist. Mm. Att han är en sån god liberal som bara tror att alla samhällsproblem ska lösas genom att alla uppfylls av goda värderingar. Att han är en sån, oj, nu är det bara 3 år kvar innan det är för sent att stoppa galopperande katastrofala klimatförändringar. Så i år ska jag verkligen försöka dra ner på flygandet. Kom igen, nu löser vi det här allihopa. Och då förstår jag att Erik Helmersson är upprörd. För i så fall borde Svenska kyrkans kollekt kanske gå till DNs ledarsida just.
Ja, ja.
Å andra sidan levde Jesus långt innan industrikapitalismens framväxt.
Det är svårt att översätta helt.
Ja, man vet liksom inte. Han hade kanske skaffat sig en analys liksom, i den här socialism-kapitalism-konflikten. Ja. Som vi bara kan spekulera i. Men det här jag säger hittills, det bygger egentligen ganska mycket på mina fördomar om Jesus. Eller den allmänna klischébilden av Jesus. Så jag tänkte att jag skulle gå till skriften.
Oj, snyggt.
Jag läste igenom Johannes evangeliet nu inför det här. Och vad finns det där då för olika tecken på att Jesus är vänster? Försökte leta efter det lite grann. I andra kapitlet av Johannes evangeliet kommer episoden där Jesus driver ut månglarna ur templet. Ja. Det är en sån då klassiskt slagträ kanske i den här debatten. Citat, i templet stötte han på de som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Så det här är då Jesus som någon slags antikapitalist kanske, eller i alla fall då antigirighet. Men kanske ännu mer uppseendeväckande Jesus som våldsvänster.
Ja, ja, precis. Han gjorde en piska i, det tycker jag var obehagligt.
Ja, men jag tror att liberala ledarsidor kan väl acceptera att man inte ska månglande i ett tempel just, men... Det är en kampmetod som de tar kraftigt avstånd ifrån.
Att gå och piska småföretagare. Nej, nu har jag hört allt.
Himla afa Jesus. Jesus fina vänstervåld som det blundas för. Det goda hatet. Nej, men om man vill ha ett slut på månglandet i templet borde han ju använda institutionerna som finns och lägga en motion i kommunfullmäktige i Betlehem eller någonting. Ja, men jag tänker, Erik Helmersson borde ju vara glad att dagens lärjungar till Jesus... De är vänster, men de är i alla fall parlamentarisk vänster.
Ja, ja. De spör inte upp folk.
Vidare i kapitel 6 av Johannes evangeliet så gör Jesus underverket där han får 5 kornbröd och 2 fiskar att räcka till mat åt 5000 personer. Då står det så här. De människorna såg vilket tecken han hade gjort, sade de. Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung drog sig undan till berget igen. I ensamhet. Det här tänker jag är Jesus som en mera ansvarslös allt åt alla vänster.
Mm. Fast jag tänker också att det är superlätt att vara generös om man kan trolla. Liksom.
Ja.
Valid point.
Men det är att alla ska bara få allting utan att behöva jobba för det. Sen när Jesus blir ombedd att ta ansvar, alltså bli kung, då säger han nej, det är inte min roll.
Just det, men, makten ska inte vara en pyramid.
Man känner, men målkonflikten är välfärden då? Så här, nej, jag tänker inte, och Jesus bara, nej, jag tänker inte sätta grupp mot grupp. Alltså han vill inte vara den som tar ansvar för att ta svåra beslut. Mm. Jag tänker bara vara god och peka finger mot er som är onda. I och för sig, givet då att man kan utföra mirakel hela tiden så försvinner ju för sig de här målkonflikterna då.
Ja.
Jag har hört att man inte ska bokstavsläsa Bibeln. Så man då får tolka den lite Jag har hört någonstans att det är farligt att göra det. Så då tänker jag att det här är någon slags väldigt slapp sensmoral här. Att det bara duger med generositet och godhet. Och att det inte krävs någon kallhamrad människa som kan ta ansvar och fatta svåra beslut.
Så man får så här en liten del av så här fiskstjärten. Så ska man bara vara så här, men det är ju ändå, det är ändå tanken var fin.
Ja, men att Jesus är en sån bara, nu ska vi stoppa kärnkraften. Så jaha, men hur ska vi få el då? Med kärlek.
Mm.
Sån flumvänster. Nej, men jag tänker att Helmersson borde vara nöjd med att Svenska kyrkan är sossar åtminstone.
Mm.
Då partiprogrammet här snarare verkar vara någon slags utomparlamentarisk flum eller våldsvänster. Men om vi tar det här med att heja på Palestina i konflikten. Mm. Finns det något stöd för det då? I evangeliet att Svenska kyrkan ägnar sig åt det. Och det som menas då är, finns det något stöd i evangeliet för antisemitism? Alltså Svenska kyrkans öppet antisemitiska hållning. Finns det stöd för den? Och då får man väl säga ja, ändå, på sätt och vis. Det är mycket i evangeliet om judarna hit och judarna dit. Judarna som förnekar Jesus. Till exempel i 5:e kapitlet, när Jesus utför ett underverk och botar en man som varit sjuk i 38 år, så blir judarna helt vansinniga.
Oj då.
För att han gör det på sabbaten. Himla paragrafryttare judarna. Det har skett ett underverk, det är fantastiskt. Judarna bara, ja det kanske är fantastiskt, det är väl inte det viktiga. Det viktiga är att vi ska äta något jävla bröd nu. Så här står det, citat. Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Och nu började judarna förfölja Jesus. Eftersom han gjort detta på en sabbat. Men Jesus sa det till dem. Min fader verkar ännu i denna stund. Och därför verkar också jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom. Eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud. Slutcitat.
Jag förstår att det var superprovocerande.
Ja, men ifall någon har legat, var i sänglingen i 38 år och man får honom frisk liksom.
Men kunde kan man inte fokusera en dag på det? Man har ändå legat i 38 år.
Nej, men... Men det är så hela tiden då att Jesus är väldigt tolerant. Han tycker att man ska förlåta alla. Man ska inte stena äktenskapsförbryterskan och så vidare. Det enda Jesus tycker är oförlåtligt är att inte erkänna att han är Gud.
Mm.
Så det är klart att judarna är förtappade. Han begär en enda sak av oss. Mm. Ja, men så är det ju. Han begär en enda sak av oss, och det kan inte judarna ge honom då. Så det är klart att de är förtappade. Men alltså i Israel-Palestina-konflikten så kan man ju inte heja på de här himla muslimerna bara för att de inte fanns när testamentet var skrivet. Mm. Alltså man måste ju förstå när man läser Bibeln att judarna som inte tror på Jesus och har djävulen till fader, som Jesus säger i evangeliets 8:e kapitel, det hade ju precis lika gärna kunnat vara muslimerna. Mm. Alltså jag tycker det är konstigt av Svenska kyrkan att läsa så bokstavligt, att de bara ser judarna när de läser Bibeln. Alltså vi måste ju ändå kunna tolka så pass fritt att vi kan konstatera att Jesus hade haft precis samma åsikt om muslimerna.
Ja.
Att bara för att man är kristusvriden, som kyrkotanten sa, ska man inte heja på muslimer mot judar. Så där tycker jag att den här kritiken mot Svenska kyrkan är lite rimlig. Citat, den som vägrar att tro på sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.
Så dramatiskt.
Eller hur? Det står den som vägrar tro, vem den än är. Inte just judar som vägrar tro på sonen.
Nej.
Det var ju bara för att Jesus var bland massa judar, så det är klart att det råkade bli judar just här. Förstår ni det, Svenska kyrkan? Det är liksom, det hade ju kunnat vara vikingar eller vad som helst, om man hade varit någon annanstans. Det här säger ju något om vikten om kunskap, eller hur?
Mm, mm.
Säger något om vikten om kunskap. Att det är det enda som kan lösa Israel-Palestina-konflikten. Att vi lär oss om Jesus.
Vad som verkligen stod.
Såväl judar som muslimer måste lära sig. Nej, men jag menar det. Varför inte det kyrkans hållning? Att det är ju bara Jesus som kan lösa Israel-Palestina-konflikten. Det sägs att korstågen var en skamfläck. Men kungariket Jerusalem varade ändå i 200 år. Tänk så många själar som räddades då. Jag är lite partisk här. Jag har ju sagt att kristendomen är min favorit. Abrahamitiska religion. Så jag står för det. Jag fattar att andra kan ha andra åsikter. Men ja, vissa förnekar Jesus och det är åt helvete fel. Men jag tycker att man ska göra skillnad på de som förnekar Jesus och de som förnekar Jesus.
Nej, just det.
De är lika mycket värda / förtappade.
Mm.
Oh, jag vet inte om vi har någon konklusion. Är
Jesus vänster eller inte?
Är Jesus vänster eller inte? Ja, han är ju i alla fall socialliberal.
Mm.
Men då kanske han är som i och för sig DNs ledarsida då. Det kan vara så. Som mest höger är han som DNs ledarsida.
Mm. Det är ett bra konkret svar.
Vi landar där.
Att vara försvarsvän som jag är en gift that keeps on giving.
Wow.
Mm. I våras så beslutades det att vi skulle få tillbaka värnplikten. Och nu har vi det gött igen. För det hålls nämligen ett superbestort internationellt stridskollo här i Sverige. Yay! Slumber party!
Det är goda tider för dig.
Ja, det är det verkligen. Okay. Men mer än något annat så är det här kollot en militärövning. Aurora 17 kallas den. Mm. Och den inbegriper 20 000 svenska soldater och hemvärnare. Men också internationella gäster från bland annat Frankrike, baltländerna och USA. Och tanken är då att Sverige ska öva på att försvara sig mot ett yttre hot, som Agenda säger.
Övningsmomentet i Aurora 17 utgår från ett scenario där Sverige attackeras av ett aggressivt och militärt överlägset land i öst.
Mm.
Inget land nämns vid namn.
Nej, vilket kan det vara. Så det är alltså som man övar på. Men alla är ju inte fan av den här övningen Aurora 17. Det har hållits en del manifestationer, demonstrationer. Jag såg till exempel en bild där några tanter håller upp ett plakat med texten "Färre kanoner, högre pensioner". Oj, vilket är ett jättebra budskap om man gillar rim.
De försökte synga in någonting annat som de hade tänkt på.
Mm.
Just det.
En annan demonstrant har ett plakat med den mycket kontroversiella texten "Ja till fred". En frisk fläkt bland alla "ja till krig"-skyltar som man ser överallt.
Mm, just det.
Nej, men många Aurora-kritiker menar ju att det här är att närma sig NATO, eftersom alla inbjudna länder utom Finland är väldigt hängivna NATO-medlemmar.
Mm.
Jag tycker det är intressant att så många Aurora-försvarare gör en grej av att låtsas som att det här inte alls är att närma sig NATO. Försvarsmaktens kommunikatör Caroline Karlsson säger till exempel i GP: "Det här har inget med NATO att göra. Vi gör den här övningen för att öka vårt försvar. Det handlar inte om NATO." Fast det handlar väl ändå lite om NATO. Det här är ju till exempel också en övning i att ta emot NATO-trupper med all logistik som det innebär. Mm. Och det är väl inte så jävla konstigt, för oavsett om man tycker vi ska vara medlemmar eller inte så kan vi ju inte ignorera NATO. Särskilt inte som vi redan röstat igenom det så kallade värdlandsavtalet. Det vill säga att vi kan ta emot stöd från NATO vid till exempel konflikt och att vi i vår tur kan stötta NATO. Det är lite konstigt att låtsas som att man inte känner NATO. NATO, har jag träffat NATO? Nej, det ringer ingen klocka här.
Just det. De skulle kunna, svenska försvarsledningen skulle kunna sätta upp en stand-up show om elefanten i rummet.
Ja.
Hon som är gift med NATO.
Vårt försvar har varit extremt nedbantat. Vi har nu lite yrvaket insett att vi måste kunna försvara oss mot till exempel ett icke-namngivet land i öst. Så vad göra? Ska vi sitta i ring och gissa hur man försvarar sig? Eller ska vi ta hjälp av länder som faktiskt prioriterat sina försvar? Kanske kan lära oss något om hur man gör. Alltså det är ju bara militärt som övning ses som något fult. Att en violinist övar på att spela fiol är självklart. Men att en militär övar på försvar, det blir genast superkontroversiellt.
Ja, men det är väl argumenterat.
Mm. Det är
ja, men det är bra. Ja, men det är bra. Du bryter ner det logiskt.
Ja. Mm. Det är helt kokobananas. Eftersom en majoritet av folket ju ändå tycker att vi ska ha ett försvar. Mm. Men det här med att de ska öva, nej, där går gränsen. Ingen jävla Aurora-övning.
Nej, precis. Det är lite konstigt fenomen, för att det är hela tiden så här att man drar åt olika håll, att vi ska ha det, men det är kontroversiellt om det är för bra.
Ja, de vill ha sina militärer som de vill ha sina tjejer. Oerfarna, naiva och lite gulligt fumliga sådär. Vad är det här för en mackapär? Men det är ett gevär, sötnos. Oj! Jag vet inte hur folk tänker att vi skulle kunna försvara oss om vi varken övar eller öppnar för att samarbeta med NATO. Men det måste vara jävligt skönt att sitta på den där höga hästen och liksom få ihop den här fantasivärlden i huvudet, där det går att vara helt oerfaren och passiv och inte det minsta samarbetsvillig och ändå kunna försvara sig. Mm, vilket mys det är att vara där i fantasivärlden, mitt emellan en lila
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Pegasus och en vänlig drake som sprutar sockervadd. Superhärligt.
Så du menar att svenska freds är som såna här killar som inte kan hantera starka tjejer utan ja, måste ha något dumt vapen. Ja, precis. Fan, vilka vidriga människor.
Mm. Så för att sammanfatta lite, ja, det här är att närma sig NATO eftersom vi redan beslutat om att vi ska närma oss NATO och eftersom vi har lite svårt att klara oss helt utan NATO. Jag tycker bara vi kan erkänna det för oss själva och varandra. Inte behöva låtsas.
Du har liksom bara tagit the red pill nu helt enkelt. Att du... du vet vad som gäller. Man ska bara ha kärnvapenspetsar riktade mot Moskva och sen så kan man sova gott. Att du ska sluta låtsas om något annat.
Men om vi ska ha ett försvar så ska vi ha ett jättebra försvar.
Ja,
eller?
Precis.
Varför ska vi lägga en massa pengar på något som ändå inte klarar av sin uppgift? Eller?
Ja, men det är ju sådär, ja, men just den här grejen att man ska ha ett försvar, men det är kontroversiellt om det får bli för bra. Ja. Sverige börjar
eller
också
att
med
man tar hjälp av folk som är bra på försvar.
Ja, för Sverige började också med kärnvapenprogram någon gång på 50-talet. Så var man tvungen att sluta med det då, på grund av alla hippies. Men det hade ju varit det bästa på ett sätt.
Mm.
Då får man ju respekt. Kolla bara på Nordkorea nu. Till och med om man är en sån störd regim så lever man vidare om man har kärnvapen.
Mm.
Det är ju, ja, det är ju sparken en öppen dörr, men det är ju verkligen världens bästa vapen.
Det är så här stensaxpåse. Kärnvapen. Det trumfar allt.
Mm.
Men jag har lite fjantig parentes här också. Den här militärövningen heter ju som sagt Aurora, som betyder morgonrådnad. Och tänker ni, för att det är en sorts gryning för Försvarsmakten. Som vackert skär himmel.
Konstigt att ha en sån. Din nästa försvarsövning kommer att äta bitter i ljuv. Ta bara sådana namn som är liksom Aftonbladets läsare röstar fram svenskans vackraste ord på hela topp 10-listan. Bitterljuv, morgonrådnad.
Men jag tänker att de kanske också valde namnet Aurora PGA Disney-filmen Törnrosa. Aurora är ju vad Törnrosa heter egentligen. Alltså Törnrosa är ju bara tecknamnet hon tar när hon ska gömma sig ut i skogen och sådär. Aurora heter hon ju.
Okay.
Och jag tänker att filmen Törnrosa skulle kunna handla om försvaret. Försvaret som var vår glada, vackra prinsessa som mest ställde till i skogarna, sjöng lite grann. Da, 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 da. Men den onda fen, riksdagen, la en hemsk förbannelse över henne. Hon skulle rustas ner och sova i 100 år. Och hon har ju sovit länge nu. Men ni vet ju hur sagan går. Helt plötsligt kommer drömprinsen stövla in och väcka henne med en kyss. Drömprinsen från NATO. För vem är egentligen drömprinsigare än NATOs stiliga generalsekreterare Jens Stoltenberg? Han ser till och med ut som en Disneyprins. Och ni ska bara höra hur han sjunger. Jens Stoltenberg är den enda som kan väcka Sveriges försvar med sin kärlek så att de kan leva lyckliga i alla sina dagar.
För Sverige är en väldigt när partner och en väldigt god partner.
Jag tycker att det var det här man såg framför sig när man valde namnet Aurora, a.k.a. Törnrosa.
Det är väl bara det första jag ser när jag vaknar. Det ska vara Jens Stoltenberg.
Man har sovit så här superlänge och jättedjupt. Och så bara, vad fan är det som väcker mig? Så bara ser man världens vackraste ansikte.
Ja, okej, nu lugnar vi oss.
Skruvar vi ner temperaturen.
Någon måtta får det vara. Men jag tänkte på en annan grej också när jag såg där i Agenda, när de intervjuade Jens Stoltenberg, att han var med på länk från någonstans ifrån. Och så satt han framför en skärm. Och på skärmen så stod det bakom honom hashtag We Are NATO.
Okej, de har en ny hashtag. Eller kanske gammal.
Jag vet inte, men jag bara, vem twittrar under den hashtaggen?
Ja, vem gör det?
I den här studion i alla fall.
Vem förutom Nanna liksom deltar i NATOs hashtag aktivism? Men ändå intressant att NATO har gett sig in i det. Hashtag aktivismen. Hashtag backa NATO. Hashtag prata om NATO. Ja, men det är kul att de känner att de behöver det.
För
att,
ja.
Hur gör ni för att föra fram era frågor på agendan NATO? Ja, dels har vi hela världens våldskapital. Men sen håller vi också på med det här hashtag aktivism. Var med och bidra. Alla kan vara med. Du kan vara med och bidra du också. Bidra med dina erfarenheter av att leva under världens största kärnvapenparaply under hashtag We Are NATO. Men vad ska man skriva under hashtag We Are NATO? Sådana här känslan när skämt.
Ja.
Känslan när F-15-planer patrullerar luftrummet ovanför Island. GIF på någon i Parks and Recreation som gör en segerdans. hashtag We Are NATO. Känslan när Putin annekterar Krim. GIF på han i Big Bang Theory som säger It's on, bitch. Hashtag We Are NATO.
Jag tycker det är jävla bra. Gud vad jag vill se det här flödet.
Vi eller Nanna uppmanar alla att gå in och jobba där. Gå in på akademikernas.se och se till att ordna ett A-kassemedlemskap om du inte gjort det. Endast 100 kronor i månaden så får du upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Är du eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare ska du gå med i fackförbundet Jusek. Då får du framförallt del av Juseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och där ska vi flagga för nu i skolstartstider, om det fortfarande är det.
Är det verkligen?
Det var ganska nyligt, ni började skolan i alla fall. Att man kan också gå med i Jusek som student. Det är nästan gratis, det kostar bara 100 kronor för hela studietiden. Då får du en prenumeration på Juseks tidning Karriär. Du får tillgång till en massa stöd och experter som hjälper till med jobbsökande. Du kan få en mentor, besöka tänkbara arbetsgivare, nätverka med andra medlemmar. Och du får 5% rabatt på böcker från Adlibris. Och du får en sjukt billig hemförsäkring tack vare Juseks samarbete med Folksam. Gratis de 3 första månaderna, sedan 64 kronor i månaden. Allt detta för 100 kronor som engångssumma. Läs mer på jusek.se/student. Tar du steget att gå med i Akademikernas A-kassa eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden, meddela gärna Akademikernas eller Jusek det. Du kan också skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack Akademikernas och Jusek.
Kanal 7 firade med pompa och ståt förra veckan efter att premiären av Biggest Loser VIP visade sig vara en enorm tittarsuccé.
Wow, ja, du förlorade mig redan med Kanal 7. Jag visste inte att det fanns en Kanal 7.
De tillhör TV4-gruppen. Okay. Så att, för jag förstår inte hur det funkar, men det är på något sätt Kanal 7 och de här olika. Men Biggest Loser då, det är ett programkoncept som går ut på att överviktiga människor är med i en tävling, en tv-tävling, där de bor på ett ställe, ett slott, och så ska de gå ner i vikt. De tränar jättemånga, 10-20 timmar om dygnet. De äter bara en torsk stekt i vatten och något kol äter de. Så går de ner jättemycket i vikt och den som går ner mest vinner.
Precis, och sen ett år senare är det tidningsreportage om att de har gått upp i vikt
igen. Det brukar
och,
det
och att TV-programmet förstörde deras ben eller något sånt där.
Ja, det brukar,
att de är
det
så här en del sönderbelastade.
Det är väldigt intensivt det är det ju på Biggest Loser. Det brukar bara vara att de är där liksom 2 månader eller något och folk går ner 60 kilo kanske.
Men det låter ju osunt att gå ner så mycket på
det
så kort tid.
Det finns en hel del kritik.
Kan tro det, va?
Men nu då, Biggest Loser VIP. Det är ju inte Biggest Loser bara. Nej, det är ju Biggest Loser fast med kändisar.
Oh my god.
Sverige är först i världen med det konceptet. Eller med den twisten på konceptet. Sverige är ganska bra på att göra VIP-program.
Är det också att det är lättare att få våra kändisar att ställa upp på något sånt?
Jag misstänker det. Men enligt TV4-gruppens pressmeddelande så slog premiäravsnittet rekord på 7:an. Det hade 765 000 tittare. Och den största succén med det var egentligen att programmet var en stor hit i kanalens huvudmålgrupp som är kvinnor 25-59 år. Det var 30,9% av dem som såg premiären som alltså tillhörde den målgruppen. Och det är ju en jävla succé. Mm. Det var lite svårare att fånga dem där. Eller få liksom sån hög andel av dem brukar vara svårt. Tydligen. Så men grattis 7:an att ni har hittat receptet för att nå målgruppen kvinnor 25-59 år. Ja, vad är det då de gillar så otroligt mycket, frågar man sig ju. Och jag ska gå igenom det, för jag har kollat lite grann på det.
Det här programmet, hör ju till den målgruppen.
Jag gör ju det.
Jag gör också det, ja, så det är kul att lära sig om sig själv.
Vad det är vi älskar. Mm. Varning för att det här blir mörkt. Men ändå.
Oj.
Programmet innehåller ju då kändisar. Vars kändiskap i sig är det är lite halvt underbart, om man säger så. Det är Runar Sörgard, tidigare väckelsepredikant och helare, numera citat ledarskapskonsult. Mm-hmm. Det är Morgan Karlsson, känd från Ullared-programmet. Mm. Ullared Morgan. Stylisten Jonas Hallberg, Camilla Henemark, Anna Bok och för den här också den här för detta Farmen-deltagaren Jan Blondi Hammarlöf.
Okay.
Är det naken Jan eller?
Nej, det är en annan. Okay. För detta.
Det var mer utmärkande att han var blond än att han
var naken. Det är VIP, men inte så VIP. Nej, att man kan hoppas på naken Janne.
Nej, det och då menar jag ju inte huvudhåret.
Nej, de hade
du
inte
kan jobba som redaktör på för det här programmet. Skriva programledarmanus.
Och sen är det även Lolo Lamotte som är också en artist. Som jag aldrig hade hört talas om, men superbra säkert på artister i. Mm. Ja, programmet cirkulerar kring de här 7 deltagarna och deras då resa mot ett hälsosammare liv. De flesta av dem
är
har...
Är de så stora? Alltså, nej, jag tänker att det är...
Nej, de flesta av dem har inte så jättemycket övervikt.
Har de ens någon? Alltså jag tänker att hälften av den där känns ju normalviktiga.
Ja, de har några kilo, de flesta av dem. Och sådär. Men det är inte, de har inte så jättemycket övervikt. Men de är ju inte heller gladiatorer som liksom kommer leva tills de är 96 och stå och göra marklyft. Och det kan tyvärr inte sjuans huvudmålgrupp kvinnor 25-59 acceptera. Och därför är alla väldigt sugna på att se till exempel Ullared, stjärnan Morgan, gå runt med en viktväst på sig för att sen bli en ny människa om 2 månader. Mm. Och till exempel Morgan är lite motvillig mot det här med att han ska gå runt med en viktväst på sig. Och kan ställa lite frågor
kring det. Vad är en viktväst?
Det är liksom du tar på dig en väst med tyngder i.
Och så går du runt hela tiden går och bär på tyngre än vad du...
Ja, så du förbränner mer då.
Ah.
Och det här får Morgan till exempel göra i ett avsnitt. Och då frågar han det här.
Hur mycket ökar jag effekten?
Mycket. Det är 20 kilo Morgan. Just nu väger du 120 kilo.
Då är det bättre att vara fet då?
Då är det väl bättre att vara fet då? Frågar Morgan. Istället för att behöva ha
Morgan
på sin
inser att han skulle bara kunna äta upp sig 20 kilo. Skulle han bli mycket mer hälsosam.
Ja, han menar så. Ja, just det.
Mm. Nej, men han känner bara, ska jag verkligen behöva ha på mig en väst fylld av vikter? Han gillar det inte alls.
Nej.
Men sjuans huvudmålgrupp, kvinnors 50-59, de vill gärna se Morgan tappa sin ölmage på ett effektivt sätt. Så de känner, absolut Morgan, det är bättre att du går runt med den här jättestora viktvästen som du hatar.
Men har den liksom hela dagen?
Nej, jag tror att man bara har det ibland man tränar. Men ändå. De har ju massa, och de tränar på massa olika sätt och sånt där.
Mm.
Men jag tycker att det börjar bli uppenbart att tillfredsställelsen i att förändra människors liv, och sitt eget liv kanske, är för tilltalande för sjuans huvudmålgrupp kvinnor 25-59. Vi har en grupp i samhället nu, kvinnor 25-59, som är ju experter på att vara problemlösare.
Mm.
På gränsen till obehagligt bra på det. Har massa olika tricks. Smoothies, militärträning, yoga, alger, kosttillskott som består av kakao. Alla sådana här olika saker. Och det finns ju jättemycket teorier kring varför det måste vara så hela tiden. Men jag vill varna för att den inställningen har börjat bli farlig som samhällsproblem. Och det kan man väldigt tydligt se i det här programmet. Mm. För att det blir så otroligt obarmhärtigt. Och jag är väldigt sorgsen över det. För varför kan vi inte ha ett samhälle där Runar Sörgård kan vara övertygad om att han har hög stresströskel och det är bra för honom, han lider inte av det. Varför måste vi ha det så här?
Du stressar rätt ofta.
Jag har en extrem hög stresströskel, alltså extrem hög.
Din kropp är inte så stresstålig som du själv är, din hjärna är.
Nej, just det.
Det ska du ha klart för dig. Dina kärl må alltså stela så pass att de är många år äldre än vad du egentligen är.
Okej.
Okay. Så himla sorg. Runar bara, jag är en kille som kan hantera stress, det ska ni veta. Kommer en läkare, en dietist och en tränare och säger till honom direkt, du
säger det till dina kärl.
Dina kärl tillhör en 200-årig.
En gammal dinosaurie.
Okay.
Och det älskar målgruppen.
Mm.
Älskar att se det. Se Runar bli tvungen att säga, nej men nu måste jag ta hand om min fysiska hälsa och bli en bättre människa. Men, det älskar de.
Men du tycker, låt Runars kärl klogga igen.
Ja. Jag tycker, låt dem klogga igen. För det är så obehagligt, mycket slåsare VIP. Det är så sorgligt och vedervärdigt att greppa tag i ens själ med sin kalla, kalla klo och det vägrar släppa. Och när man ser det, man får så stark dödsångest att man dör i en millisekund av sorg. Så man är kliniskt död när man ser det.
Okay.
På grund av sorgen som man behöver uppleva när man ser det här. Och för det är för mycket som är liksom över gränsen sorgligt.
Mm.
Men som tydligen kvinnor 25-59 tycker är en helt normal situation där man bara blir glad av att någon ska förbättra sitt liv. Som när till exempel den före detta då farmendeltagaren Blondie får panikångest för att han har haft malign cancer förut och nu ska doktorn berätta om hans blodfetter och då bryter han ihop.
Oh.
Just nu så känns det väl inget vidare. Det gör det inte. När man ska få besked om hur hälsan är. Det var inte länge sedan jag fick besked om cancer och då fick man också sitta och vänta om provsvar och sådana. Och det tar ju också väldigt på psyket. Och...
Det är för sorgligt! Man känner dödens kalla klo om hjärtat när man ser det här. Men då säger målgruppen, nej, men det är väl jättebra att han ska få ett bättre liv nu. Men han har ju PTSD och en kris.
Mm.
Det är för sorgligt. Jag säger bara att vi som samhälle måste se upp med det här fenomenet med problemlösande kvinnor 50-59 som är helt förblindade av att förbättra och styra upp och fixa så att de inte ens märker att någonting är för sorgligt just nu.
Mm.
Det här är inte läge att gå in och försöka fixa och styra upp kvinnor 25-59. Kanske kan ha ett annat fokus en stund, kvinnor 25-59. Det är såklart bara en teori, men om ni tänker på det så tror jag att ni kommer upptäcka att det stämmer. För det kommer få konsekvenser att så många i sjuans huvudmålgrupp, kvinnor 50-59, är så lösningsfokuserade, problemlösare. De lever steget före hela tiden och inget får bli fel, och Ullared Morgan måste leva ett bättre liv fastän han är nöjd med sitt liv. Han är ju så här.
Jag har ju då hållit på med mina kor och mina aktier och trädgård, och det har varit min grej. Men idrott och sånt, det förstår jag mig inte på det minsta.
Nej, men nu måste du det, Ullared Morgan. För att sjuans huvudmålgrupp kräver att se dig träna och få bort den där ölmagen. Jag är trött på att det ska behöva vara så. Men det är mer en allmän varning.
Jag tycker också att det låter supersunt att gå ut och liksom påta i trädgården, ta hand om korna. Så det låter jätteaktivt.
Ja.
Han rör sig liksom 5 gånger mer än vad jag gör, kan jag tänka mig.
Jag tycker också att det låter jätte... Och det låter bra för själen kanske också. Mm. Sälj en aktie, ta hand om korna. Man måste väl ändå inte hålla på med crossfit.
Mm. Ja, just det. Men han levde lyckligt ovetande om att... han inte var nog smal,
ja, fram tills, att han inte var fit nog.
Fram tills den här målgruppen då, 25-50, höjde rösten.
Krävde att få se honom förbättra sitt liv.
Mm.
Det är en fruktansvärd utveckling.
Men du riktar liksom kritiken ändå här då mot tittarna.
Precis, ingen kritik mot TV4-gruppen eller Kanal 7 eller något sånt. Utan jag riktar kritiken mot kvinnor 25-59 som hela tiden är så jävla kompetenta. Försöker göra fel någon gång då och snusa lite för mycket eller något sånt.
Mm.
Det är väl inte så jävla farligt. Ja. Jag känner mig inte hemma i min huvudmålgrupp.
Nej.
Kvinnor 25-59. Men det är så det är så vemodigt. Det är så sorgligt. Det finns ingen gräns för hur sorgligt det är. Jag kan inte ens förstå att det är ett underhållningsprogram, för att de har varit med om så himla hemska saker, flera av dem.
Mm.
Och de har inte läkt från de, en han Blondie, han har haft malign cancer och precis överlevt från det, och nu ska han gå upp och jogga för att bli av med sina överflödiga kilon. Och det är som uppenbart att det mesta har inte att göra med... Alltså det är ju liksom folk som har psykiska problem och typ varit med om något skithemskt. Som bara, nu ska jag äta en frukost som består av en lite lätt yoghurt och sen blir det en joggingtur. Mm. Vem har gått ner mest i vikt den här veckan? Det är sån äcklig kontrast till någonting som är så hemskt. Det är ett sår, det här programmet.
Mm.
Vi som samhälle måste försöka hantera.
Ja. Usch. Det sorgligaste som finns i hela världen.
Ja. Mm. Det är faktiskt det.
Ja. Ja, men tack. Tack för den här rapporten om det sorgligaste som finns i hela
världen.
Jag ska flagga för att jag ska ut och köra lite stand-up i höst. Ola Söderholm-turnén.
Yeah.
Gå in på olasöderholm.se. Biljetterna släpps på måndag officiellt. Men ni poddlyssnare kan förhandsköpa om ni går in och knappar in en kampanjkod.
Wow.
Kampanjkoden vinsttak. Lite roligt, va?
Ja.
En referens till Mariapalus utredning där. Om vinsttak, så jag vinstbegränsar min vinst på den här turnén då, genom att ge rabatt. Det är en rabattkod alltså. Stand-up comedians Ilmar Reepalu.
Bra tagline.
Lite tråkig, men ja, det är vad det är. Säger lite märkliga saker om judar emellanåt. Nej, men jag ska säga turnédatumen här. Det är 9 november i Gävle, 10 november i Örebro, 15 november i Uppsala, 17 november i Göteborg, och det är faktiskt redan slutsålt. För jag gjorde lite Instagram-reklam med den här kampanjkoden. Men då har vi lagt till 18 november i Göteborg som ett extra datum. Så att ni som bara lyssnar på podden och inte hänger på sociala medier hela tiden får chansen. Så 18 november i Göteborg, sen 21 november i Jönköping, 22 november i Linköping, 23 november i Norrköping, 24 november i Stockholm och 25 november i Malmö. Gå in på olasöderholm.se och använd kampanjkoden VINSTTAK för att köpa biljett redan nu.
Jag släpper bok om sådär 1,5-2 veckor. Naturlig skönhet heter den. Ett seriealbum. Jag vet inte om man kan typ förhandsboka den. Men den kommer i alla fall ut då. Jag kommer åka till bokmässan och vara där på lördagen och söndagen. Och signera ifall det är någon som är intresserad av det.
Jag och Dylan och Tora och Elvira ska göra en improvföreställning i Stockholm på fredag. Nu, imorgon, när det här släpps.
Just det.
Cool. Fredag den 22 september på Teater Alma. Nej, vänta, jag kan inga datum. Men det, jag tror det är 22 september som vi ska... Ja, det
men 22 september måste bli nästa fredag. Väl?
Ja, för att den här podden släpps den här veckan.
Ja, exakt. Precis.
Kom på den och sen kör vi livepodd i Uppsala 23 september, jag och Dylan. På Regina Teatern.
Okej, då säger vi... Tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa och Fackförbundet Jusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Nanna Johansson och Moa Lundqvist. Vi hörs igen om en vecka. Hej hej!
Hej då!